första gången jag är med i något hembygdssammanhang i riksdag. Men ni ser ju ut som vanliga människor, men jag också. Och jag hoppas att vi ska kunna prata med varandra, att inte det bara blir jag som talar till er, utan att vi också får lite dialog. Det var väldigt så brett. Hoppas att jag får vrida på huvudet lite grann, men när vi ska visa bilder här så får ni väl själva se till att ni sitter så att ni ser, för att jag har en del texter som jag tänkte visa på sån här overheadblad. Och de kan naturligtvis bli lite svåra att se för er som sitter långt ut på kanterna. Men ni får göra som gott ni kan. Jag har den där titeln jag rörde industrin i riksdagen med ett galleri. Det är väl lika bra att vi avslöjar att den där har sätter och jag har svarvat ihop för att locka hit er. Nu är det sant. Nu är ni ju här. Jag menar att vi skulle göra en titel som lät lite lockande. För att bara säga att man skulle tala om industrialismen och industrialismens historia, det kanske låter alldeles för tråkigt. Det kanske blir tråkigt, det får vi se. Men i alla fall har jag ställt en fråga, och den ska jag göra ett litet försök att besvara. Det kan vi göra med en gång. Det vill säga, jag reserverar mig. Jag vågar inte säga om det här är riksdags första industri. Men det är den första uppgiften jag har lyckats hitta på att det fanns en industri i riksdag. Jag vet inte, det går inte att släcka på den lampan hos oss. Hur är det? Så ja.
Vill du ha något att peka med?
Ja, det kan jag göra med pennan.
Jag är som tålman, han har alltid varit.
Ja, det är riktigt. Det här är en förteckning som kronofogden över Västra härad har ställt samman en gång. 1837 ser ni att det står där uppe. Och det är en förteckning då över fabriker i Västra härad. Det börjar med gallerier inom orten. Och det fanns några stycken sådana. Det fanns ett i Hjälmsryd. Och det fanns alltså, som ni ser här, ett i Riksta, ett i Komsta, ett i Var och ett i Malmbäck. Och vi kan titta på det här på Riksta. Tillhörigt en man som heter Karl Hav, eller Håv, tror jag det ska vara. För jag har sett hans namn upprepas sen. Är det någon som känner igen honom? Eller kan korrigera mig? Så gör det. Han höll i alla fall ett garveri här. Han hade tre arbetare som var mantalsskrivna på garveriet och en som inte var mantalsskriven där, så sammanlagt fyra arbetare. Och han tillverkade det där året 1400 skålpund småläder värt 230 riksdaler, 2200 skålpund surläder, ni vet att ett skålpund är lite över 4 hektar, och dessutom bearbetade han 1000 styck diverse skinn, vilket då var värt 250 riksdaler. Det är den uppgiften vi får om denne garvaren Karl Hård. Han fanns kvar här i varje fall ytterligare något tiotal år. Tack. Sen nedsatt han av någon annan. Men möjligen skulle han då kunna vara riksdags första industriidkare. Om vi nu vill definiera detta här som en industri. Det är alltid en definitionsfråga när man talar om en tidig industri. Vad är det som ska kallas industri? Var går gränsen mellan industri och hantverk och sånt där? Hantverkare, sockenhantverkare i varje fall, så kallade gärningsmän kallades, fanns här förmodligen, ja förvisso tidigare. Men det här upptas alltså i statistiken under rubriken fabriker, och därför har vi kanske rätt att kalla dem för industriidkare eller fabrikör. Nog om honom så länge. Jag ska bara då säga först någonting, tror jag, om varför jag sysslar med det här, eller vad det är för någonting i industrihistorien som jag egentligen arbetar med. Jag har alltså hållit på nu en hel del år
på min fritid, jag är ju lärare som har det som yrke, men på min fritid att forska. Och forska framförallt i äldre lokalhistoria. I 1700-1800-talets historia. Och inte minst har det blivit då just industrialismens genombrott i småländska bygder jag kommer att arbeta med. Började egentligen hemma i min egen hembygd som ligger nere i Västbo härad. Nuvarande i Norsjö kommun, Kultorp socken. Och blev naturligtvis så att jag kom att försöka utforska Gnosjöindustrins bakgrund och historia. Jag kommer att återkomma till den lite grann åtminstone om en stund. Sen höll jag på några år och sysslade med Gislaved. Gislaveds historia. Jag hade ett uppdrag av Gislaveds dåvarande köping att skriva en bok om Gislaveds historia, och då kom jag i hög grad att syssla med industriutvecklingen där. Och sen arbetade jag med Gränna historia ett tag, Gränna och Visingsö historia. Och då fick jag en lite ny infallsvinkel på det här med industrin. Gränna är ju ingen stor industristad, men det fanns faktiskt en viss industri där redan på 1700-talet. På 1700-talet skulle det egentligen inte få finnas någon industri på landsbygden, och det fanns inte heller i någon större utsträckning. Men i städerna började det att bli industri, eller manufakturer som man kallade det på den tiden. Ja, sen har det blivit Nässjö. Jag bor ju i Nässjö nu sedan mer än 25 år tillbaka och har arbetat med Nässjös historia, skrivit en bok om Nässjös historia. Och då är det ju framförallt Nässjös utveckling under järnvägsepoken och under industrialismens epok som jag där har arbetat med. För tillfället håller jag några till på att försöka att få igång ett riktigt forskningsprojekt som vi kallar för landsbygdens industrialisering. Faktum är att det är rätt så svårt att exakt utforska just hur industrialiseringen på landsbygden gick till. Det är mycket lättare i städerna, därför att när det gäller städerna så finns det sedan gammalt bra källor och fin statistik. Men när det gäller uppkomsten och utvecklingen på landsbygden är det mycket svårare. Därför att där är det så svårt att avgöra när övergången skedde från det man tidigare kallade hantverk eller det man kallade för hemslöjd exempelvis. Hemslöjd fanns av alla möjliga slag. När övergår det till att bli industri? Och sådana frågor försöker vi att komma åt. Och när jag nu säger vi så syftar jag på en grupp inom något som kallas för Jönköpings läns humanistiska forskningsråd knutet till länsmuseet i samarbete med Linköpings universitet. Vi är en grupp där som försöker att få igång det här projektet. Vi får se vad det blir av det. Och ska vi utveckla det här, då måste vi pröva många olika orter. För industrin har ju inte utvecklats alldeles likartat överallt, utan ganska olika beroende på hur andra orterna har varit. Och i det sammanhanget blir naturligtvis också riksdag intressant. Det var därför bland annat jag nappade på det här att prata industri här ikväll och leta fram lite exempel när det gäller riksdag. För jag var nyfiken på just hur det hade kunnat bli någon industri i riksdag. Riksdag som inte har någon järnväg. Nu ska jag försöka att berätta om det här då med riksdag exempel. Och jag tänker göra det i fyra punkter. När jag talar om det i förväg så vet ni ungefär hur pass lång tid det tar sen allt eftersom jag går fram. Och då vet ni också när det börjar bli dags för mig att sluta. De fyra punkterna är för det första. Vad fanns det för någon 1800-tals industri här? Jag håller mig till 1800-tals industri. Slutar kanske fram på 1880-talet eller något sådär. Och hur studerar man det? Hur kommer man åt det? Det är första frågan. För det andra, hur förklarar man det? Hur förklarar man att det fanns en industri i Brixta på den tiden? För det tredje, hur gick det med den där tidiga Brixtas industrin? Hur utvecklades den? Och för det fjärde, hur ska man förklara den utvecklingen? Och utvecklingen är helt enkelt då en stagnation. Den tidiga riksdagsindustrin stannade upp och minskade. Och hur ska man förklara det? De fyra frågorna tänkte jag skulle kunna besvara på en liten stund här nu. Om jag då börjar med den där beskrivande frågan, hur vad det fanns för någon och vad det uppstod för någon riksdagsindustri, så har vi alltså redan nämnt det här garveriet. Och då tänker jag bara att referera några till sådana här rapporter ur Kronofogdearkiven. Jag har haft nere i Nässjö till låns nu för någon vecka sedan de här ett par kartonger med sådana här rapporter från Kronofogdearkiven. Det förvaras i landsarkivet i Vadstena. Men man kan få låna det till biblioteken om biblioteken har inloggningsrättigheter för arkivalier. Det visar sig då att denne Carl Hall, han dyker upp på nytt i 1840 års rapport. Det finns inte rapporter för varje år, men det kommer lite då och då. Och sen hittar vi honom 1847 dessutom. Då framställde han, då hade hans rörelse minskat. Då gjorde han bara 500 skål från småläder där året och 2000 skål från surläder och 1000 skinn. Vid det laget hade det ju också dykt upp en del annan rörelse här. Det fanns ju handlande till exempel. I och med att köpenskapen eller lanthandeln släpptes fri med 1846 års näringsfrihetsförordning, så uppstod ju affärer, lanthandlar ute i bygderna, i varje fall om det låg minst 3 mil från närmaste stan. Och här fanns 3 stycken handlare här då redan 1847. Här fanns också en del hantverkare förstås. En kopparslagare och en skomakare och ja, flera skomakare förstås. Och städare och sådär. 1848 så hade garveriet tydligen sålts och övertagits av en som heter A.P. Agrell. Och han hade ökat på produktionen lite, så då tillverkades det mer, till exempel 2500 skål från surläder det året. Och även antalet hantverkare hade ökat. 1850 hade det dykt upp ännu ett garveri, det är Rydstrands garveri. ...1855 hittar vi dessutom i statistiken F. Rundstedts färgeri. Och det skulle enligt vad jag såg här nu på den här beskrivningen vara tillkommet redan 1848. Så det borde ha varit med redan i statistiken 1850, men det är det inte. Och statistiken släpar i allmänhet lite grann efter, så det är inte så konstigt. Men det dyker i alla fall upp i 1855 års rapport, den här, det här färgeriet. 5 arbetare fanns det då, och man tillverkade eller hade tillverkningsvärde på 1200 riksdaler. Garveri Gärna fanns det nu 2 stycken, och det ena innehades av S. Bolander. Bolander är en släkt som har spelat en stor roll här i riksdagen, om inte jag fattar fel. Jag har förstått det av de här studierna. Här var både handelsmän och industriidkare, de som heter Bolander. Finns det några ättlingar till Bolander idag i riksdagen? För det var en riksdagssläkt. De var födda i riksdagen, har jag sett.
Det är inga kvar.
Nej. Och på 50-talet var det...
Landstingsmannen var väl den sista.
Jaså. Jaha, minsann.
Det var väldigt bra också.
På 50-talet hade antalet hantverkare ökat här med. Då fanns här en hattmakare som hette Lagergren. Här fanns en kopparslagare som hette Gräll. Här fanns en skräddare och skomakare förstås. Här fanns en sadelmakare som hette Lindberg. Och här fanns en glasmästare och en urmakare till exempel. Så hantverket hade utvecklats och skiljt upp. Ja. 1860 hade jag nästa rapport, och då var, hade Rundstedts färgeri 2 arbetare, och då hade det, tack, det var fint när jag läser här, då hade det dykt upp ytterligare färgeri, C.A. Mebius färgeri. Är det någon som har hört talas om det?
Han var förman hos Brunstedt.
Ja, han är från Mebius. Ja. Och så grundade det ägget. Ja. Men vid 1860 hade han till och med tre arbetare, medan Brunstedt bara hade två. Så hade han blivit större.
Han räknade sig själv och
nej, utom honom själv det. Och så fanns då de här bägge gallerierna här. Då hade det också, har jag sett i andra källor, dykt upp ett bryggeri här. Bryggeriet finns tyvärr inte rapporterat i den här källan. Bryggerierna, det var vissa industrier som inte togs med i den allmänna statistiken. Och det är sånt som gör det extra svårt att komma åt hur industrin har utvecklats. Bryggerierna kom inte med förrän långt senare i statistiken. Men det framgår av andra källor att det fanns ett bryggeri här på 1850-talet. Vi kanske ska ta och titta då på ytterligare en sån här blankett. Jag tog bestämt här och
drog ut några stycken för att visa er här. Ja,
här har vi då uppgifter om dessa bägge färgerier. Ägdes av ett Brunstedt som har varit där. Han hade en vadmalsstamp med vattenhjul och färgade och valkade vadmal. Nu är det här rubriker till vilka det kommer siffror på andra bladet här. Och det kan jag inte visa på där ansvarar. Det andra bladet här, men det är lite svårt att lägga på det samtidigt. Vi ska se det här. Det är rätt oklart då. Ja, det går kanske någorlunda. Jag ser ni alltså hur mycket det rör sig om 12 500 fot. Ja. Nu bryr jag inte om dem där uppe för de förvillar varandra. Men det är alltså kvantitetsangivelse av hur mycket man framställde. Kalkade och pressade vadmal. Klädesberedning. Färgat ullgarn, färgning av lingarn, dito bomullsgarn, dito av gammalt gods, står det. På det sättet kan man få veta ganska detaljerat hur mycket ett färgeri här i riksdag tillverkade 1860, eller 1865 kanske det var det här. Mebius färgeri, likadant. Och längst ner börjar sen en uppgift om Odala garveri. Det fortsätter på nästa sida. Jag har bara en sida här för att visa hur det ser ut. Men där har ni S. Bolander och hans Odala garveri som har rapporterat det. Så ser alltså dessa rapporter ut.
Och jag frågar dig, hur stor tillit kan man sätta till den här statistiken?
Ja.
Manipulerade de människor?
Ja. Nej, jag tror inte att det finns någon anledning att misstro den. Det är alltså de själva som har rapporterat in det här. Och det är inte några... Om man tänkte sig att det skulle vara deklarationsblanketter som de skulle skatta efter eller någonting sånt där, så hade de kanske skäl att underskatta det. Men det är det inte, utan de rapporterade bara för statistikens skull. Det är visserligen kronofogden som går om det. Det kanske är en garanti för att det blir... Att de inte vågar förfalska det heller. Annars skulle man ju tänka sig att de ville skryta med och göra lite extra mycket. Men det tror jag inte de gör. Utan jag kan inte tänka mig några saker som gör det osannolikt. Utan jag tror att det är ganska pålitligt det här. Hur man däremot har beräknat själva värdet i riksdaler, det vet man ju inte. Om det är ett faktiskt försäljningsvärde eller ett beräknat värde, det kan jag inte säga. Men från och med den här tiden så ligger det faktiskt alltså fabrikörernas egna rapporter. Från 1860-talet ligger fabrikörernas egna rapporter i kartongen. Och så ligger dessutom den här sammanställningen som då Kronofogden har suttit och gjort. Eller har gjort på Kronofogdearkivet, kontoret. Det är då en källa med vars hjälp man kan komma åt industrier som fanns. Men som sagt, den släpar efter. Och det är vissa industrier som inte kommer med där. Och jag skulle tro att de allra minsta, eller de som då fortfarande räknas som en slags hemtillverkning, de är inte med där. Och jag kan ju säga i en parentes att för den bygd då jag började studera, Gnosjöbygden, där hittar man ingenting av den här sorten. Gnosjö framstår vid denna tid, alltså 1850-60-talet, Gnosjö framstår i källorna från den tiden, alltså i de officiella källorna, helt och hållet som en jordbruksorten. Allihop levde på jordbruk. I själva verket vet jag, på grund av andra källor, lokala sådana, att det var en mycket omfattande industriell verksamhet igång i Gnosjö vid den här tiden. Den hade varit igång ganska länge. Den bedrevs som tråddragning i små tråddragerier och som hemtillverkning av hakar och hyskor och säkerhetsnålar och hårnålar och allt möjligt sånt, andrahandsprodukter av tråd i första hand. Men det speglas inte i de här källorna. Det kommer inte med i rapporterna från myndigheterna. För det uppfattades som en bara ett slags bisysselsättning. Och det kan stå ett par rader kanske om att det finns en bisysselsättning av tråddragning och sånt, men inte några sifferrapporter. Och det gör det väldigt svårt att komma åt sådana här saker. Men för att rikta till har vi alltså sådana här uppgifter, och då kan vi alltså vara ganska säkra. Jag ska visa er en annan stencil här. Jag var inne på kommunbiblioteket i Sätsjö häromdagen och tittade vad det fanns av gamla kommunala arkivalier från riksdag. Och det finns ju bevarat ganska bra härifrån, ifrån den gamla kommunen, alltså den borgerliga kommun som inleddes 1863. Och bland annat finns det den här, det här är en sida ur en debiterings- och uppbördslängd från någon gång på 1860-talet, jag vill mena att det var 1862 eller 3 redan, alltså när var första som gjordes upp. Och där får man då inte direkt reda på vad det fanns för några industrier, men man kan ju av titlarna på personerna se en del. Här har ni alltså snickaren Johan Andersson och krogen Johannes Nilsson, men gästgivaren Anders Larsson, det var väl han som ägde krogen, den här Nilsson, gästgivaren marmerade med Anders Larsson, ölbryggaren P12 och en till som heter Fritscher. Vilket alltså ger vid handen att här var ölbryggare. Och sen kommer handlaren Forsmark och handlaren Lundberg. Och sen är det en som bara heter här. Skräddaren Krantz, fru Hägg, urmakaren Lindström, handlaren Hågenberg, postmästaren Bergdahl, fabrikör Rundstedt. Här är han. Ingenjör Stålgren var han sysslade med. Fabrikör Mebius, sadelmakaren Lindberg, skräddaren Jarl och så vidare. Och på det sättet kan man ju också få en uppfattning om vad de sysslade med här och hur pass mycket industri möjligen som hade kommit igång. Går man sen lite vidare i statistiken så finner man att garverierna upphörde i statistiken omkring 1880, sen kommer det igen något av dem lite senare. Hur det gick med dem sen på 1900-talet, det vet inte jag, för det har inte jag studerat, men det vet vi nu desto bättre. Men detta var alltså den första frågan. Här har vi alltså klara bevis för att vi hade en industri här i riksdag på 1830-talet och kulminerande tydligen under 1850- och 60-talen. Varför då denna tidiga industri här? Ja, ska Ska man försöka besvara en sån fråga, så kan man försöka med svar på tre olika plan. Man kan undersöka, är det lokala förutsättningar till att det bildas en industri här? Eller är det regionala förutsättningar som bidrog till att det blev en industri i Riksdagen? Eller är det helt enkelt de allmänna svenska förutsättningarna som är, är den viktigaste förklaringen? Om vi då lägger på en riksdagskarta. Den är mycket enkelt ritad. Men jag hoppas ni känner igen er. Det känner igen det. Det är alltså vägarna i olika riktningar. På riksdag har vi någonstans här. Va? Vi finner oss här nu ungefär. Hoppas inte jag ritat allt för fel. Det var lite besvärligt att rita de här vattendragen. Jag är inte riktigt säker på att det går så, men någon fick den stilen, tyckte det så ut som. Säger den kartan oss någonting direkt om varför det blev industri i riksdagen? Så pass tid.
Vattnet.
Naturligtvis. Vattendragen. Dragen är inte klar. Något mer? Vägmötena. Visst. Riksdagen ligger ju vid ett vägmöte. Och dessutom som sagt finns då vattenkraften här. Detta med att riksdag ligger vid ett vägmöte, det är naturligtvis förklaringen till att riksdag har en mycket äldre historia än den här industrihistorien. Och den i sin tur förklarar ju också att det kanske var lockande att anlägga en och annan industri här. Här var ett häradscentrum sedan mycket långt tillbaka i tiden. Här låg dessutom också socknencentrum. Socknens centrum kanske hade placerats här med anledning av att det ännu tidigare hade varit ett centrum. Ja, vet jag. Och här var ju marknadsplats. Här hölls marknader. Ja, hur ofta var det? Ett par gånger om året eller? I varje fall. Här samlades människor. Det säger en hel del om lokaliseringen av industrin. Tar vi däremot de allmänna förutsättningarna, så är det klart att industrialismen bröt inte igenom i Sverige förrän fram på 1860-70-talen. Men den här tidiga industrin i form av bearbetning av jordbruksprodukter, garverier eller textilprodukter som färgerierna, de kom ju tidigare. Och impulserna kan ju ha kommit från landet som helhet. Dessutom bröt då näringsfriheten igenom vid den här tiden. Som jag nämnde kom första näringsfrihetslagen 1846. Och redan dessförinnan hade man börjat att anlägga en del sådana här jordbruksbetonade industrier på landsbygden. Till exempel garverier. Sen vill man gärna undersöka om det finns några regionala förutsättningar eller några länsförutsättningar för en industri i Riksdag. Och då har jag två olika blad här som ni kan visa er. Det där är Jönköpings län. Och det har ritat in på den här kartan. Det är bruksrörelsen. Den gamla järnbruksrörelsen i Jönköpings län. Den utvecklades alltså kring Taberg. Tabergsmalmen började brytas så smått redan i slutet av 1400-talet, och i början av 1600-talet privilegierades socknarna runt Taberg, Barnarp, Månsarp och Sandsryd, de fick särskilda privilegier för att idka järnbruksrörelse. Bruksrörelsen var ju strängt reglerad i det gamla svenska samhället, och det krävdes alltså privilegier för att få sätta upp sådana här med noggranna undersökningar bakom, så att man hade tillgång till både råvara och folk som ställde upp och forslade malm och kolade, framställde kol till exempel och sånt där. Och därför reglerades det. Inom detta bergslag växte det upp
En rad masugnar är de som ser ut så här. Och Stångjärns hammarverk har hittat åtminstone några av de viktigaste inom de där området.
Tabergs bergslag blev också, vad ska vi säga, en slags administrativ enhet för hela bruksrörelsen långt utanför själva de där bergslagssocknarna. Och rörelsen spred sig redan under 1600-talet och det fortsatte sedan under 1700 och början av 1800-talet. Och det uppstod bruk, järnbruk, lite runt om i länet. Ekesholm, Götafors, Götaström till exempel. Och här, det närmaste här till riksdag var Lindefors i Svenhavn. Och sen har vi då Hörle, Åminne och en annan heter Rydö, till exempel Ås. Och ett par borta i östligaste länsdelen, Rysaholm och Pauliström. Men här är då en stor vit fläck där det inte förekom några sådana, i varje fall inte några som hade stått av bergslag, och jag tror inte man kan hitta några direkt andra heller. Vi hade ju lite andra gruvor borta i Fröderyd och där, men det var koppargruvor och sånt och de drogs inte på samma sätt in i denna järnbruksrörelsen. De här punkterna här uppe, de ligger faktiskt i Nässjö kommun. Det är i Forserum respektive Barkerud där det fanns en liten masugn och en liten stångjärnshammare ett antal år på 1700-talet, slutet av 1700-talet. De levde inte på tabergsmalm, de flesta av de här, utan det var sjö- och myrmalm man smälte och bearbetade. Men stångjärnsverken eller hamrarna, de framställde alltså stångjärn, och stångjärn var ju vår viktigaste exportprodukt faktiskt taget ända till 1700-talets slut, ja, delvis även in på 1800-talet, även om den engelska konkurrensen då hade kommit igång, för de hade lärt sig att göra slibbart järn i England med sitt stenkol. Att jag nämner det här i samband med industriutvecklingen, det har inte så mycket att göra med att det här var, att det var detta som var den tidiga industrin, utan mer att göra med att inom detta område utvecklades sen under 1800-talet den nya industrin. Det industriella genombrott som vi upplevde här också. Bruken, de här gamla bruken och masugnarna, de lades ner. De var inte konkurrenskraftiga nog när den stora industrialiseringen kom. Ja, bortsett då från vissa, till exempel inom några hammar och så, där man har kunnat utveckla det vidare till moderna mekaniska industrier. I många fall övergick de till pappersbruk, som till exempel Götafors i Vaggeryd. Eller för att det var en hytte. Och på vissa ställen övergick man till och med till glastillverkning, Gyllenfors, vilket glasbruk till exempel, Gyllenfors som numera ligger i Gislaved.
Jag frågar, var ligger Lindefors, så du svinnar, var ligger det där?
Jo, ligger det alltså.
Inte kvar?
Jag vågar inte säga det.
Ja, det finns kvar.
Lite
byggnader, ja. Och
masugnen. Lite mall, eller nej?
Men det intressanta är alltså att denna rörelse, den utgör definitivt en bakgrund till det industriella genombrottet överallt där de här bruken fanns. Och ett gott stycke där omkring, därför att de gav idéer, de ackumulerade kapital, de åstadkom företagsamhet som sen utvecklades vidare. Och jag har en del teorier om hur Gnosjöindustrin till exempel har utvecklats med utgångspunkt från bruksrörelsen. Gnosjö kommer aldrig riktigt att ligga inom bruksrörelsen, för Gnosjö ligger ungefär här någonstans. Men med impulser från de närmaste bruken, framförallt Nissafors bruk, och med råvara därifrån, så utvecklades den här tråddragningen i Gnosjö som blev roten till den industrin. Men ändå förut. Därför spelade detta sin roll. Men det ser alltså inte ut som att riksdagen hade några förbindelser med detta. Och det går väl inte att belägga, antar jag, att riksdag industrin skulle ha någon ha sitt upphov i det.
Den här försörjningen. Som jag nämnde, det var nu som den här regionala förutsättningen.
Där har vi en annan länskarta.
Den har så gott som hela länet. Med socknarna inritade. Här har ni riksdag. Det står inte ens utsatt. Jag ska förklara vad det är för någonting det här. Den är hämtad ur en redogörelse för Jönköpings gevärsfaktori, Jönköpings Husqvarna gevärsfaktori. Den vapenfabrik som grundlades i Jönköping i början av 1600-talet. Som också fick privilegier av Gustav II Adolf för övrigt. Och som med tiden i slutet av 1600-talet började att flyttas över till Husqvarna, som så småningom blev Husqvarna vapen. Meningen var att de anställda vid Jönköpings gevärsfaktori skulle föra samman i Jönköping och bo där och jobba där. Men det lyckades inte. Smålänningar är inte så lätta att flytta på. Och de ville stanna hemma. Och följaktligen fick man organisera det hela så att en hel del av arbetet utfördes på hemorten. Och det gick bra med sådana arbeten som inte var knutna direkt till de smedjor eller krutbruk som låg vid i Jönköping eller Husqvarna. Det fanns till exempel bajonettsmedjor i Bankeryd och det fanns andra smeder lite runt om i socknarna runt Jönköping. Och ute i länet rekryterades anställda till gevärsfaktoriet. Antingen så att de gjorde saker hemma, till exempel kolade eller hög stock till gevärsstockarna. Eller på annat sätt furnerade gevärsfaktoriet med vad de behövde. Eller också då att man hämtade smeder utifrån som flyttade in eller tidvis vistades i Jönköping eller Husqvarna och jobbade där. Och den här kartan visar varifrån de som var anställda vid Jönköpings gevärsfaktori 1720 kom ifrån. Det finns alltså bevarat det här i rullor över de anställda vid gevärsfaktoriet. Eftersom gevärsfaktoriet sorterade under krigskollegium så ligger de här rullorna i krigsarkivet i Stockholm. Och där kan man gå igenom dem. Det visar sig, återigen för att nämna Gnosjö i det här sammanhanget, att 1720 var det 3 anställda på Gnosjö. Och 4 från Kulta förresten, som alltså är min hemsocken. Och bland de anställda från Gnosjö dyker det 15 år senare, 1735, upp en person som hade fått som uppgift att tjänstgöra som trolldragare och stockmakarna vid gevärsfaktoriet. Detta är den första uppgift som är känd. Den första uppgiften överhuvudtaget som är känd i källorna om trolldragning i Gnosjö. Och detta ger alltså vid handen att trolldragerierna kunde ha sitt upphov i arbete åt Jönköpings gevärsfaktori och att helt enkelt den verksamheten som då blev roten till Gnosjöindustrin har sin indirekta åtminstone förklaring i att Gnosjösmeder engagerades i gevärsfaktoriet. Säkert kan man räkna med att många andra smeder och andra arbetare också från länet fick impulser till industriell verksamhet genom sitt engagemang i den här gevärsfaktoriet. Och att gevärsfaktoriet helt enkelt är en orsak till mycket industri som sen utvecklades i Jönköpings län. Gevärsfaktoriet var naturligtvis en rustningsindustri och vi kan ju ägna en tanke åt det här att det var alltså svenska statens rustningar som vi har att tacka för en hel del av industriutvecklingen i vårt län. Det är ju då som nu att militärindustrin betyder väldigt mycket för ekonomin och för
teknikutveckling och allt det där. Men inte heller här hittar vi alltså några från riksdag, åtminstone inte 1720. Det är nog ganska många från Svennarum, och möjligen kan det ha samband med att det då fanns smedjor, hyttor och bruk i Svennarum ihop. Ja, nu gick vi alltså vid sidan om riksdag ett tag för att titta på om sådana här regionala orsaker skulle ha spelat någon roll. Och svaret blir nej. I varje fall inte så som man kan se av det här. Och slutsatsen, eller huvudsvaret på den här andra frågan, blir alltså att förklaringen till att vi fick en industri här i riksdag i mitten av 1800-talet, det ligger framförallt i de lokala förhållandena. Det här som vi pratade om för en stund sedan, om vägmötet, ån här och i övrigt riksdags äldre traditioner. Hur gick det nu med den här tidiga riksdagsindustrin? Nu är jag framme vid min tredje fråga. Ja, läser vi vidare i Kronofogdens rapporter så finner vi att den efterhand stagnerade. 1880 finns färgerierna kvar här, men garveriet, det enda som var kvar då var 1875, det har helt försvunnit. Det kommer igen sen, som jag sa tidigare, men 1880 är det inte med i statistiken alls. Går vi fram till 1895, som var det sista årtalet som låg i den kartong jag nu hade nere från Vadstena, så finner vi att det har hunnit att bli ganska mycket industrier i västra härad, men att riksdag definitivt har kommit på efterkälken. Här nämns då ett färgeri, men det räknas upp så många fler på andra håll. Till exempel i Sävsjö, i Malmbäck, i Sandsjö, Bodafors stora möbelfabrik till exempel, och Sandsjö, nya stolfabrik, och även träindustrier i Sävsjö. Det finns såg och kvarnar, ja, sågar och kvarnar, det fanns det givetvis här också. Men de räknades inte heller in i den här tidiga statistiken, de var väl ganska små. Ja, som sagt, en hel del industrier kommer med där, men inte något nämnvärt från riksdagen. Och man kan kanske belysa den här utvecklingen med lite befolkningsstatistik också. Folkmängden i riksdagen mellan 1810 och 1880 utvecklades på det sättet. Ni ser att den stiger ganska snabbt, och framförallt gör den ett väldigt hopp här, delvis här. Och det bör ju belysa den utveckling jag redan har talat om, att under den tiden utvecklades både industrihandel och hantverk här mycket snabbt, mycket starkt, mycket fort. Så det når den första topp 1867 med 1924. Men sen gick det faktiskt tillbaka, så att man 70 var det bara 1888. 70-talet upplevde sen en liten stegring, men inte mycket, till 1927. Och det här, det belyser alltså att riksdag hade gått genom en expansiv utveckling fram till mitten av 60-talet, men sen stagnerade. Och detsamma talar då rapporterna i Kronofogdearkivet för.
Vad är migrationen då?
Ja, det kanske det var delvis, men jag har en lite annan förklaring. Jag ska komma till den strax, men jag tänkte prata något först om titta vad det var för sorts människor som bodde här på 1860-talet. Jag nämnde ju det lite grann apropå i den där debiteringslängden som jag visade er nyss. Men jag var tog in och tittade på en husförslängd från riksdag på 1860-talet. Sådana kan man ju låna på mikrofilmen, och jag beställde en sån där mikrofilm till biblioteket efterhand och gick igenom den. det som roade mig speciellt var att titta efter, var kom de ifrån, de här industrimännen, fabrikörerna och hantverkarna som fanns här i Brixta då i mitten av 60-talet när industrin var som starkast. Ja, som jag sa förut, de här Bolander-släkten, de var födda i Brixta. Det var Garvar och Bolander som hade Ådala galleri och det var handlanden SF Bolander. Handlarna, det var fler handlare som förut var Brixtabo, handlaren Lundberg och handlaren J.P. Johansson till exempel. Men tittar man på de andra fabrikörerna så var faktiskt Garvare Rystrand, han var inflyttad, jag är inte så långt ifrån, han var kommande från Hjälmsrud. Men färgarna, färgare Runstedt, han var född i Bromma, utanför Stockholm. Och han hade tre gesäller och en av dem var från Linköping, en var född i Börserud och en var född i Falkenberg, så de har kommit långt borta ifrån. Och den andra, den här färjan Medius, som alltså då skulle ha varit verkmästare först hos honom, eller anställd hos honom, han var född i Stockholm. Så att fabrikörerna var huvudsakligen inflyttat folk. Tittar vi på hantverkarna så visar det sig att väldigt många av dem också är inflyttade. Jag kan dra dem lite grann här. Urmakare Axel Lindahl, han var född i Ljunga. Glasmästare Johan Andersson i någonstans som heter Strömsholm, var det ligger, du vet inte. Den här ölbryggaren 12, han var född i Svennarum. Handskmakare Lundberg var född i Sölvesborg. Bagare August Larsson var född i Marbäck. Skräddare Ekelund i Sandsjö. Urmakare Lindström i Lekeryd. Sadelmakare Lindberg i Eksjö. I Eksjö var också kakelugnsmakare Ekelöv född. Skräddare Olander i Bringetofta. Skomakare Alm i Kråkshult. Snickare Källström i Jaktlanda. Skomakare Lundqvist i Karlskrona. Murare Wallsten i Hilletofta. Kopparslagare Anders Grell i Jönköping. Vagnmakare Johan Håkansson i Hammar. Det vill säga praktiskt taget allihop på något sätt. Och då måste ju förklara hur det var att det var attraktivt vid den tiden. Med sitt sanitära centrum, som ett vägmöte och sitt vägmöte och allt det här. Och med möjlighet att driva färger. Här fanns ju också en del högre tjänstemän. Här var till exempel en provincialläkare. Det var en Linskog. Här var en apotekare. Det var en renskärare. Han var född i Jönköping. Hans hustru var född i Värnamo. Gästgivaren var kommit ifrån Gärsborg för övrigt. Hans hustru från Gränna. En av handelsmännen, lanthandlare Vardell, han var kommit ifrån Gränna också. Vi ser om jag hade några fler utom herraskrivaren. Han här hade ett konstigt namn,
Samuel.
Ja, så. Han stavade så konstigt. Han var född i Lundarum i alla fall. Postmästare Bergdahl var född i Örebro. Ja, och pedagogen Lindén fanns en sån på prästgården. Han var född i Väckelsen. Och prästen själv som heter Lars Konrad Wetter.
Han var född i Tornet.
Och knockaren och folkskolläraren Sven Granqvist, han var född i Odensjö. Det var alltså inflyttat folk hela bunten, men inflyttat till ett Brixta som tydligen var ett centrum
och en attraktiv plats då. Där fanns ett hospital, där fanns ett fattighus. På hospitalet var änkan Anna-Katarina Jonasdotter sköterska och var född i Sandsjö. På fattighuset var pigan Ingeborg Johannesdotter, sköterska, hon var född i Nydala. Hon hade en oäkta dotter som heter Malena som också bodde på fattighuset. Ja, det är sådana där notiser man hittar när man läser husförslängarna. Den fanns naturligtvis en hel del jordbrukare, torpare, växthusittare och andra. Och de var i allmänhet riksdagsfödda. Ja, det var lite belysning av befolkningen här då när det var som livligast på 1800-talet. Men som sagt, det stagnerade och nu är jag framme vid min sista fråga. Hur ska vi då förklara den här stagnationen? Ja, emigrationen satte naturligtvis in, men emigrationen drabbade rätt så jämnt över över bygden här och drabbade nog den rena landsbygden mer än andra kanske.
Jag ska lägga på en liten statistik till. Det är olika statistik egentligen studerade.
Jag satt och gjorde en liten bearbetning av en del befolkningssiffror här. Och fann då till exempel att riksdagen hade en väldigt stark befolkningsökning som ni såg nyss på i mitten av 1800-talet. Den låg på 30% mellan 1840 och 1860. Vamkvilla var lite högre och lilla Hjärtlanda råkade faktiskt också ligga lite högre. Jag vet inte varför Hjärtlanda gick tillbaka sen, men det låg lite högre just då. Men vi kan säga att riksdagen var en av de främsta. Det här är de fem av västra häradsorterna som hade den största folkökningen under det här skedet. Där ligger riksdagen till topp någonstans. Tittar vi sen på nästa skede, 1860-80. Så har det alltså, ser alltså helt annorlunda ut. Där ligger riksdagens folkökning på 7% och huvuddelen av den är alltså på första hälften av 60-talet. Fortfarande de första åren av 60-talet. Det är Vallsjö som leder med 86%. Ljunga 68%.
Det är järnvägen i Sävsjö.
Precis, det är dit jag är på väg nu. Stockarud, Kvännarum, Hjälmsrud och Hultsjö, Sandsjö, Nydala. Det har alltså inträffat att Södra stambanan har byggts. Och Södra stambanan har fått en station i Sävsjö. Och den har dragit till sig en massa människor. Dragit till sig industri, handel, hantverk och tydligen också knäckt utvecklingen här i riksdagen. Det kan man ju se också på den andra statistiken. Stockarö har också fått en järnvägsstation. Inte Svennarum på alldeles än så länge. Jämsryd har fått Rövigt, ja. Sandsjö har fått Bodafors. Så att förklaringarna till de här höga siffrorna är ju nästan genomgående järnvägsutveckling. Nu har jag en sista karta som jag tänkte visa er också för att illustrera hur det gick. Den ser kanske lite märklig ut. Det där ska vara riksdagen. Men jag säger först att alla de här kryssen betecknar kyrkor, sockenkyrkor. Bokstäverna vid dem är alltså socknarnas namn. Vi kan ta ett exempel här. Där har ni Malmbäck, Almesåkra, Ringetofta, Hyllestofta, Svennarum, Riksta, hjälp mig.
Nydala,
ja visst. Norra Ljunga, Stockaryd, Hjälmsryd, Hultsjö, Hjärtlanda, Vallsjö och så vidare. Det här är stambanan, järnvägen. Och det här är sen Halmstadjärnvägen. Och det här är Kalmarjärnvägen. De här, med såna här ringar har jag markerat tätortsbildningar eller med de här större, där uppe har ni alltså människor. Inom hela det här området som denna kartan omfattar fanns det då inte en enda tätort före järnvägens ankomst. Möjligen med undantag just av riksdagen. Om vi nu ska kalla det en tätort, det började att likna kanske någonting sånt i mitten av 1800-talet. Men sen kom järnvägen. Och då byggdes tätorterna upp. Och tätorterna växte då upp oberoende av var de gamla sockencentra låg. I några fall blev det i närheten av kyrkorna, som till exempel i Stockarud och i Malmbäck.
Men annars kom det att ligga helt utanför de gamla sockenkyrkorna. Jag brukar berätta i det sammanhanget att i Nässjö kommun har vi faktiskt bara en enda gammal sockenkyrka som kom att sammanfalla med en tätort, eller ligga inom en tätort, så det var just Malmö. Alla andra tätorter inom Nässjö kommun är helt och hållet bildade utanför sockenkyrkorna, och de allra flesta, alla utom Anneberg närmare bestämt, är orsakade av järnvägen. Mer eller mindre. Och det är ju exempelvis då Bodafors. Bodafors är lite långsmalt som ni ser i öst och väster. Och det går på att här borta rinner den där ån som kommer från Storsjön och bildar Emån sen. Eller en gren av Emån. Det var där som det kvarnfallet låg. Där den unge mannen Axel Hägg år 1872 började sin finstolsfabrik. Det som blev den stora Bodafors möbelfabrik. Och tack vare det så kom Bodafors att växa upp kring två poler. Dels kring fabriken som ligger i den här ändan. Och dels kring järnvägsstationen här. Och så småningom växte de här tätorterna ihop så att säga. Till Bodafors. Säkert har jag inte studerat närmare, men självklart är det kring järnvägen som har vuxit upp. Och industrin utvecklades med utgångspunkt från järnvägsstationerna, järnvägssamhällena. Och då får vi alltså förklaringen också till att riksdag förlorade i den tävlan. I varje fall riksdags 1800-tals industri. Nu har jag besvarat även min fjärde fråga. Sen har ju riksdag fått en 1900-tals industri. Det vet ni mycket bättre än jag. Och dess historia vill jag höra av er nu, kanske med hjälp av de här bilderna. Nu är jag färdig med mig. Tack så mycket.
Ja, vi säger ett halvtack till dig för att vi kommer igen efter kaffet. Ska vi göra så att vi låter Stig ta en kvart, 10 minuter? Ni orkar med det innan kaffe?
Ja.
Ja. Det lät ju väldigt väl förberett när Zettergren inledde med att säga att Stig kommer att visa bilder efter det här föredraget. Det är ingalunda så, utan jag fick de här bilderna i min hand precis innan föredraget satt igång här, men vi ska se vad vi kan göra av det. När vi talade vid igår kväll, Zettergren och jag, så sa vi att vi kanske skulle ge Josef lite material utav industrin och riksdagen med hjälp av vårt bildarkiv. Så därför var vi nere och plockade ut några bilder igår kväll. Men eftersom inte Josef ville använda dem i sitt föredrag, han hade ju så många andra fina saker att ledsaga det med, så får vi själva ta och visa dem här. Vi sa att någon bild på något garveri har vi tyvärr inte, men däremot har vi en bild på en garvare. Och det kan ju vara skojigt att se. Ni äldre känner väl, ja, kvinnan känner igen. Hedda Sahlberg. Du nämnde Kantor Granqvist, det är alltså en dotter till Kantor som gifte sig med Johan Sahlberg. Han dog 1911 och Hedda var väl 97 år tror jag när hon dog 1940.
Det var blir det?
44, 97 år ja. Så att en del av er tror jag känner igen henne. Jag vet faktiskt inte var han, vilket garveri han hade, om det var Odala eller om det var Lindegrens. Det var ditt hem där nere ja. När vi tänker på industri i Brista så är det väl i huvudsak Rundslättska färgeriet och skotillverkningen som vi tänker på. Och Rundslättska färgeriet, det vet ni var det ligger, men de hade också tillverkning uppe i Oskvarna. Det här är en bild från 1904. Och Fredrik Rundstedt, han arrenderade Biskopsbo Och där uppe där hade man beredning av vallmalm. Rundstedt, han var född i Bromma, sa Josef, och det är helt riktigt. Men hans föräldrar var vaxblekare i Eksjö. Så att han kom därifrån. Och till Brista. Han kom alltså, han startade 1848 i Brista och hade färgeri till 1899. Då han dog, om jag inte minns fel. Sen drevs det vidare av hans dotter Fredrika till 1912 då Rundstedt, eller då Dahlqvist tog över. Jag nämnde skotillverkningen. Den, nu har vi ingen bild här från Dalhem där den egentligen startade. Det här är en interiör från gamla sandalfabriken som det hette. Som är i... ja, vad ska vi säga för att ni ska veta vilket hus det är? Hultqvists hus. Där började alltså sandalfabriken fram i samhället. Och det där är en interiör från 1913. Ni kan själva läsa texten till bilden. Där har vi en produkt som tillverkades ute i Dalhem. Det är en sko från 1890-talet. Och den är tillverkad, du kan dra det så, ja. Den är tillverkad på 1890-talet av Claes Rehn. Garverierna, konstaterade vi ju, de var ju väldigt, det är ju en vattenkrävande industri och likaså rundstedtska färgerier. Det hade väl sin förklaring till att de hamnade här. En annan vattenkrävande aktivitet som var här i Brista, det var vattenkuranstalten. Den startades 1913 och det är alltså den här byggnaden, nu syns den ju väldigt dåligt där tyvärr. Det startades alltså en vattenkuranstalt 1913, den blev ganska kortvarig. 1920 så tvingades man att lägga ner den, man gick i konkurs helt enkelt. Och de som hade aktier i bolaget, de fick aldrig någon utdelning på sina aktier. En som var baderska där, det var Emma Lund, ni äldre Riktabo, kom ihåg henne.
Man kunde dricka äkta radioaktivt vatten, det såg jag i en annons.
Jaha, det blir man fint. Det här är en interiör från Källströms snickeri. Den snickerifabriken, den låg ute vid Gulfmacken ungefär där den ligger idag. Fabriken brann 1927 tror jag, om jag inte minns fel. Och ni ser att det var inga dåliga grejer man gjorde. Verkligen fina arbeten. Ja, Källströmsläkten kom väl de flesta ihåg. Fotografen Källström bland annat. Som numera lever kvar i Sälsjö.
Nej, inte Kalle.
Inte Kalle, nej. Nu ska vi se på Werners förfäder här. Vi hade ju en del smedjor i Brista, 5 stycken tror jag det var vid sekelskiftet. Och de här apparaterna som ni ser här på väggarna, det var en såddkanna som konstruerades utav kronjägaren Hallström. Och som man tillverkade i en väldig massa exemplar, jag vet inte om jag har skrivit under där. Cirka 300 kannor, ja. Årligen. Och ja, det var helt enkelt en behållare där man la fröna i. Och så var det en mekanism så att man bara gick och tryckte på den där spaken där uppe, så släppte det ut ett antal frö då varje gång. Och det var, om jag inte minns fel, så fanns det olika stora hål i en fissa som man, tre olika, så man kunde få olika antal frö för varje gång man tryckte.
Och det där var stor förlust. Ja, vi hade som jag sa 5 stycken smedjor. Här har vi en interiör från en annan smedja. Det är Bergs smedja som låg på Sätsjövägen och som väl brann 1942 eller något sådär vi åkte ner då. Smedmästaren har vi där, ja. Och där har vi Espen i Köpsta som emigrerade till Amerika 1905. Vi hade en garvare som försvann till Amerika via Vetlanda marknad, slog det mig nu. Det var garvaren Lilja. Han åkte till Vetlanda marknad och har inte kommit tillbaka därifrån, och det vill aldrig göra heller. Det där är från ett vagnmakeri som låg ute, det vet du bättre Rudolf, ute vid Lundby tror jag.
Ja, det låg i, det var ju där smedjan var i gamla
stöd. Johan.
S-formärken ligger ju.
Ja, just det. Det här är bilder som är tagna tror jag på 50-talet, någon gång innan vagnmakeriet revs ner.
Ja.
Och om jag inte minns fel så är det väl Bertil Johansson som står där.
Stiga in på det.
Vad sa du?
Stiger
Ingefelt också. Stiger Ingefelt också, ja. Han sitter där tycker jag. Ja.
Det är uppmätt och blodgrant kartlagt det där innan det revs ner.
Ja, just det. De var uppe från Lund tror jag och gjorde det.
Och
Värmefest. Ja.
Får jag fråga i det sammanhanget om det är någon som har hört ordet ställmakare användas i samband med vagnmakare?
Nej.
Ställmakare?
Nej.
Däremot finns ställmakare i gatan i Sävsjö.
Alltså?
Ställmakare är alltså en benämning på vagnmakare i äldre tid.
Ja. Det var ju så att Åke socken hade rätt mycket smeder som sysslade med vagnmakeri. Och de här smederna då, den vi minns var Johan Andersson.
Mm.
Men hans far flyttade in hit från Åke socken. Och ja, jag vet inte han, om han var mest smed eller mest vagnmakare. Både och tror jag.
Den mest kände vagnmakaren är väl den som hjälpte Rundstedt att bygga den första cykeln. Vagnmakaren Håkansson.
Eller kanske den här Johan Smeds pappa som vi säger.
Mm.
När kronprins Gustav, sedermera Gustav V, åkte bil genom riksdagen så blev det ju haveri här. Och i nödens stund så går man till smen. Och det gjorde de då, och det kungliga ekipaget preparerat där, så det var mycket avancerat med vagnmakare.
Ja, Brista är ju typiskt skogs- och jordbruksbygd, och med det så följer det ju vissa andra aktiviteter. Där har vi ett sånt där ambulerande sågverk. Och det är sågning i Oskar Hecks hage i Sundby 1924. Man kolade uppe i Kvarnagården. Det är också en av de här binäringarna till jordbruket. Och vi ska inte förglömma våra skräddare. Om man nu kan rubricera det som industri, det kanske man inte ska göra. Det är ju väldigt liten skala. Vi ser mäster själv, Tidenqvist, och en gesäll och hans son. Det här är sonen, vad heter han, Gustav. Den är en av sönerna som stannade kvar hemma i Sverige, resten emigrerade till Amerika. Och vi har i bildarkivet en liknande bild ifrån Seattle där en av sönerna sitter och skräddar. Vi ser här att han tog hela 6 kronor för att sy en kostym. Och släppte han sen till materialet också, så steg givetvis priset till hela 10 kronor.
Men han var en verklig skicklig skräddare, sägs det. Och foto Carl Källström, en ättling till snickaren.
Bro.
Eller bro, ja. Ja, det var väl fadern egentligen som startade snickaren.
Ja, det
var han. Vi hade ju lite industri precis, ja, inte enbart, allt var ju koncentrerat till samhället här, utan vi hade ju lite utanför i socknen, och vi har ju Lammafors. Det här är en prisbevand från 1900 från Lammafors storfabrik. Och vi ser priserna här. En sån här salstol kostar 34 kronor per dussin. Jag skulle gärna betala 34 kronor för en idag. Den där kostar 25 kronor per dussin. Och papperskorgen, vad står det? Den kostar 3 per styck, ja. 3 kronor per styck då. Och gungstolarna kostade 10 kronor per styck, det skulle jag också gärna betala. Ja, det var väl ett axplock utav de industribilder som vi har. Det är ju, jag vet inte, men det, tyvärr så är det ju så att det finns väldigt dåligt dokumenterat egentligen i bilder vår industri. Och det var väl så helt enkelt att det var inte fint att fotografera i arbetsmiljön. Utan man skulle klä på sig finkläderna och sträcka upp sig och ta fram hästen och allt vad man hade för, som man ville visa. Och därför så finns det väldigt lite tyvärr utav industribilder och arbetsbilder överhuvudtaget. Men som sagt, ni har sett ett litet axplock utav de som finns i vårt bildarkiv. Vill ni titta djupare i arkivet så finns det tillgång som ni vet på biblioteket. Nu har nog tiden inte gått så här.